Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjärtligt välkomna till Ronnys rullar, er filmpodd, den enda ni behöver för att få reda på saker inom filmvärlden. Och särskilt välkommen till Madeleine Ekman.
Tack så mycket.
Eller jag ska tacka för att jag fick komma till dig. Jag sitter här och blickar ut över Gärdet, fantastiskt.
Det är en av de vackraste platserna,
det är väldigt
känner jag, i Stockholm.
Ja, verkligen. Jag ska flytta hit från framsidan Sverige, så jag har bott i Gärdet och Hjorthagen, de här trakterna. Du, ska du först presentera lite, för det är lite doldis, förutom det kommer till det när du var med i Guldbaggen där och var väldigt stolt och glad. Men berätta lite vem du är och vad det är du sysslar med.
Mm. Madeleine Ekman heter jag då, en Malmötös eller Limhamnstös från början, ja, som har jobbat i filmbranschen, det är 30 år nästan nu, det är helt galet. Och jag jobbar med det jag älskar, det är film. Har jobbat allting från att leta platser till att, vad heter det nu, vara produktionsledare, inspelningsledare, och nästan 10 år innan jag började här så var jag vd och producent på Centropa Sverige och samproducerade då de danska jättarna och så mina svenska darlings där. Ja. Mest, det är enda gången jag inte
Inga
var dålig.
Inga danska darlings? Eller?
Jo, älskar ju Lars von Trier, Vinterberg, Susanne Bier. Alltså, man känner, man, ibland har man knipit sig i armen när man har fått gått på röda mattor världen över och tänkt, här är lilla jag, det här är inte klokt. Men så är det. Men sen ett drygt år tillbaka så jobbar jag som, vad heter nu, långfilmskonsulent, ja, på Svenska Filminstitutet. Och det är därför du är här, ja, för att fråga, vad gör en konsulent?
Men alltså, det är ju fantastiskt. Du har verkligen jobbat dig upp, så att säga, kan man säga. Du har börjat från verkstadsgolvet och upp till en vd-post på Centropa. Där blir jag lite nyfiken. Varför la du av det?
Ja, men det är... Jag älskar Centropa och det jobbet jag hade. Men jag tror också att vi har en filmvärld, vi har ett filmsverige där någon måste vara konsulent. Och när man får frågan, för man har en, man, tjänsten blir ju utlyst, så vem som helst kan söka. Men de gör också så att de ringer upp ett rekryteringsbyrå, ringer upp ett par stycken. Och jag har sådär inombords tänkt, de kanske ringer när man är vuxen. Så när jag fick det samtalet blev jag ju jätterädd. Alltså, kan jag verkligen det? är det min? Så på något sätt kände jag, ja, det här är det jag behöver göra till Svenska Film. Det är min tur nu. Ja. Nu ska jag ta på mig det här manteln i 3 år och vara konsulent. För vi har ett rullande schema så att inte det är någon, är det någon som säger nej till ens projekt så ska man kunna få någon annan som säger ja. Så det är så det är att vi inte har, jag menar, vi frångår det här, det är en demokrati helt och hållet, men vi måste ändå göra en bedömning. Mm. Och då gör man så att man har ett rullande schema med konsulenterna. Så när jag fick, så därför sa jag upp mig och sa, ja, jag kommer 3 år till Stockholm. Där jag hade lovat att aldrig någonsin bo mer i mitt liv.
Alltså.
Men nu är jag här,
nu
3 år.
Är jag här. Ja. Du måste ju väldigt mycket lita på ditt omdöme här. Alltså, för du sitter med ganska stor makt. Är det inte så ändå? Att du, eller det är du som är filmkonsulenten och som får dina projekt på bordet. Mm. Och då ska du inte konsultera någon annan. Eller hur funkar det?
Alltså vi har ju ändå riktlinjer. Det är ju inte Madeleine Ekman som väljer att göra vad hon vill. Ja. På sätt och vis. Det beror ju på vem söker med sina projekt. Jag kan ju inte välja ett projekt som inte har skickat in en ansökan. Utan det är ju ändå producenterna, våra kreatörer som skickar in sina projekt. Och ja, sen bedömer jag dem med den budgeten jag har och med projektets styrka i sig. Mm. Och med de riktlinjerna som finns. Vilka jag tänker, det här tror jag kan gå. Den här tror jag kommer bli en jättebra film. Den här tror jag kommer kunna nå festivaler. Den här tror jag en publik kan se, för vi har liksom olika kriterier att titta på.
Precis som jag tänkte på.
Så är det.
Alltså balansgången där mellan den, ska vi kalla den konstnärliga filmen. Nu stämplar man det som en film som ingen vill se då egentligen kanske. Men ändå. Den konstnärliga versus eller ja, snedstreck den kommersiella filmen som får folk att vallfärda till biograferna. Hur är tänket där? Har du blivit instruerad eller vad är sagt ifrån alltså Filminstitutets del vad som ska satsas på och sådär? Hur är den uppdelningen?
Men det kan man säga väldigt vad vi har för målsättningar på hemsidan. Alltså det är ju ett uppdrag ifrån staten, för nu är det ju statlig filmpolitik. Att detta är en konstform som ska prioriteras och det ska finnas liksom folk åt alla. Du ska kunna komma från alla samhällsgrupper, du ska kunna ha kulturella, religiösa bakgrunder och du ska kunna hitta någonting i det. Mm. Så när det kommer in projekt så kan jag ju liksom inte ha, jag kan ju inte stötta kanske 10 thrillers.
Förstår vad jag menar? Ja, jag förstår,
eller
ja.
10 stycken som är superarty, utan min uppgift är att dela upp det. Att se till att jag har någon som jag tänkt när det kommer in. Ja, men den här,
alla får påsar, eller?
Ja, det är lite det att när jag får ansökningar så ser jag på det. För först måste jag ju tro på projektet. Är detta någonting som är bra? De som skickar in det, är detta en konstellation av ett team som kommer klara av denna? För du vet, alla är kallade, men folk får ju utvalda. Mm. Det är ju lite det här, många vill, men man ska ju kunna klara det hela biten. Mm. Kommer det ett projekt som är superstort, det är min bakgrund då som produktionsledare, så ser jag ju också i mitt huvud hur dyrt det kommer att bli. Mm. Kommer de kunna finansiera detta? Mm. Att se på sådana bitar.
Hur stor procentdel alltså av filmproduktionen, om man kan man säga, fråga det, av en budget kan Filminstitutet pynta upp så att säga?
Vad ligger någonstans? 30% brukar det vara.
Okej, okay, tredjedel.
Där brukar det ligga ungefär. Så säg att du har en budget på 25-30 miljoner. Då ligger liksom
8-10. Vårt,
ja, någonstans där. Eller till och med från 7 och uppåt. Ja.
Hur stor pengapung har du då varje år?
Detta året har jag 36 miljoner. Och då räknar man att ungefär 30 går direkt i produktion. Och då blir det någonstans 4, kanske 5 om det är någon liten produktion. Men 4 brukar vi räkna med som kan få produktionspengar per år. Och resten är ju för att utveckla. Det är ju en av de få ställen man kan söka pengar till utveckling som etablerat bolag. För att då prova idéer, att få manuset att komma liksom på rätt nivå, att kasta, att hitta samarbetet. Mm. Så den delen behöver ju också ha sin slant.
Jo, jag tänkte på det är ju det här med riktlinjerna lite nu för, ja. För det här med alltså procentandelen kvinnor som ska vara upphovsmän på något sätt.
Ja.
Det är väl också lite, alltså man tycker det ska komma naturligt sådär på något sätt. Hur känner du inför det när det kom fram? Att det blev sagt så att det ska vara på det sättet? Jag tänker om du är tvungen att, med dina stackars millar du har, så måste du säga nej till någonting bara för att det är manliga upphovsmän eller regissörer. Och sånt.
Men så gör vi ju inte. Det viktigaste är ju ändå att det är kvalitet. Vad jag tycker är så bra med det här är ju att om man belyser, om man börjar räkna och säga hej, märker ni det? Att det är faktiskt mycket mer män som får pengar än kvinnor. Då höjer man ju medvetenhetsgrad. Då ser man att vi inte har det jämlikt. Så där tycker jag är kanske Annas absolut starkaste sida, att hon har liksom, hon har synliggjort det. Och då blir du lite, och jag gillar, jag är gammal matematiker, så jag gillar ju att räkna. Och då ser jag, ja, Madeleine, nu är det mer kanske män eller mer kvinnor, men vi kvoterar inte, det finns inte alls, utan det viktigaste är kvalitet och se till att vi stärker svensk film. Det är vår viktigaste.
För, jag menar, det måste ändå vara det viktigaste att som man säger, berätta bra historier och visualisera dem på bästa sätt.
Så är det. Eller, en film. Det är vårt uppdrag. Ja, det är det. Ja. Och samtidigt så tycker jag att jag tycker det är bra att man tänker till. Det var som Janne Göransson sa här, Madeleine, märker du att du har nu stöttat 2 stycken filmer som har HBTQ-tema? Det har inte gjorts på 3-4 år. Jag stöttade dem för jag tyckte det var helt fantastiska projekt som jag kände, det här är de som i våra kriterier, är det en festivalfilm, är det publik, vi har sådana diagram, vad tror jag kritikerna kommer att ge den och hur många besökare, och det var 2 projekt som jag kände, fan, de här är så bra. Jag tänkte ju inte, nu ska jag stötta HBTQ. Det gör man ju inte, utan man ser på projektet i sig. Ja. Och där, men då synliggjorde ju Janne för mig. Titta Madeleine, det här har du gjort. Där har vi inte haft så många filmer innan. Så jag tror medvetenhetsgöra, fan, det är en viktig grej. För ju mer vi ser på saker, då blir vi bättre på att se helheten. Och då tror jag det blir mycket bättre både kvalitet och jämlik värld.
Ja. Här måste jag slänga in för att se om det är en fackla som du bränner på eller om du blir förbannad. Jag tänker på en som jag vet att du säger det, han är en av dina darlings, men för min del så tänker jag på en sån som Dansken Trier då, som jag ser som heterosexuell man. Jag tycker han känns väldigt kvinnofientlig, alltså misogyn så i mycket av sitt, och det har jag ju fått höra av andra också, menar jag. Hur ser du på det då?
Jag brukar säga att han har kanske den sämsta tajmingen. Alla hans filmer handlar ju om kvinnor. Han är ju nästan mest nära kvinnor.
Almodovar kanske.
Ja, lite.
Och Woody Allen, som ju man inte får prata väl om längre, men det är en annan diskussion. Men alltså, Almodovar är ju för mig den största, bästa kvinnoskiljan. Men han gör mycket om kvinnor, absolut. Jag menar, jag var där i Cannes på Breaking the Waves och så. Ja. Och man blir liksom så här överväldigad tills jag ändå bara funderar på liksom bilden av kvinnan och hon ska plågas och hela det här. Alltså jag har träffat honom för många år sedan, intervjuade honom på ett filmfestival. Det var en man som jag, alltså om man nu vill låta som han har bekymmer eller om man gör sig till, jag vet inte riktigt.
Men han är speciell, och samtidigt så är det, jag tycker han är en av vår tids största filmskapare, och han är en, min värld då jag har jobbat nära honom, att han är en ohyggligt bra människa. Han vill också liksom, han tar det här, pusha lite, hur har kvinnor det egentligen? Hur ser det ut? Utom då hans sista film, där har han en manlig huvudroll som slår ihjäl kvinnor, mest ser vi. Och då ler jag lite och tänker, kära Lars, tajmingen var kanske inte perfekt med Me Too och hela. Men det är också Lars, han bryr sig inte så mycket om det andra, utan det är verket som kommer ut. Och det är den unikheten. Så kvinnofientlig, nej, tvärtom känner jag. Det är, alla hans producenter är alltid kvinnor. Och det är liksom hans team runt, och alla hans rådgivare är kvinnor. Och, jag gillar Lars som bara den. Så bra fackla, men ingen farlig fackla.
För min del så är jag inte så försökt. Men det är... Vi har ju, det är väldigt, vore ju tråkigt om alla tyckte om allting, eller hur?
Det är jätteskönt att vi gillar olika filmer.
Men däremot kan vi komma in lite. Jag vet ju att du blev intervjuad angående producenten där, va, som du har jobbat nära. Var det inte så?
Peter Holbeck.
Ja. Och där var det ju... vi kanske ska gräva upp det, men det var ändå... varför blev du kontaktad en gång detta med...
Men så blev det ju för att jag då satt som vd på Centropa Sverige. Ja. Då blev det ju att man ställer frågan till mig när Peter Holbeck har sagt att det är okej att ge någon klatsch i röven på någon. Då blev jag uppringd, tycker du detta är okej, Malin? Nej, absolut inte. Hur är han som chef? Han är en av de bästa människorna jag vet. Mm. Men ibland har det varit skönt om man höll käften. Mm. För han gillar ju synas, säga någonting, kasta in facklor. Han är ju jävligt bra PR på det sättet, men ibland är inte all PR bra.
Men du pratade lite om det här som du sa fel tid, och det här med MeToo och så. Hur, när det hände, det var väl absolut jättebra. Men när jag kommer ihåg hur jag i min lilla podd här satt innan detta. Jag förstår det i efterhand att de hade planerat något, för att jag satt med tre eller fyra av kvinnorna, Rappaport och Anja Lundqvist och ytterligare någon där, som alla kom in själva under vårat snack då. Kom de in på detta, om hur det jävligt det kan vara backstage på teatern och allt sånt där. Och sen förstod jag ju så, när det då bröt loss, va, och bara sköljde över hela världen här. Men... det var ju jättebra. Men så kom ju de här offren som är oskyldiga när det blir någon slags... Vad kommer det sig, tror du? Har du funderat på det? Det blir till och med självmord, men det har ju olika aspekter på det. Men just att det blir liksom en masspsykos, och sen så blir det, går det snett saker och ting också. Folk hängs ut som är oskyldiga och så.
Jag tror varje gång vi har en förändring så blir det ju ofta en revolution. Och revolution får offer. Det är förfärligt och det är inte okej, men tyvärr tror jag ofta det är så förändringar sker. Men jag kan ändå tycka att det var väldigt bra att det kom ut, att folk fick berätta sina berättelser. Det är styrkan med att man fick berätta, att man blev hörd, att man inte blev kallad för överkänslig, att man faktiskt fick vara för det. Jag menar, vi är i ett samhälle där vi tror vi är jättejämlika. Hur ofta tror du inte jag än idag blir klappad på huvudet som är vår en liten unge, lilla vän. Jag är för fan 1,84 och storväxt. Som kvinna får du ofta det här.
Är det bara män, dum fråga, men ändå, är det bara män som gör det, eller finns det andra kvinnor som gör det på dig?
Bara män.
Bara män.
I'm sorry. Jag hade önskat att jag kunde säga det bara, men ja, det har hänt. Det händer sällan, det händer mindre. Det händer mycket, mycket mindre. Men visst, jag tror alla kvinnor som har någon som har varit chef blir utsatt för det, och man blir liksom nästan chockad varje gång. Mm. Vad hände nu? Så där tycker jag det är bra att mitt jobb behövdes för att liksom rensa upp, få upp det. Att det här är inte okej. Så att vi liksom tar tag i det. Det tycker jag är jättebra, och jag tycker det är så fint att man nu har de här green card-utbildningarna, att man tar upp det, att vi är olika, att vi får inte döma varandra, och att det blir en säker miljö att jobba i. Och jag kan ju bara tänka det här, vem hämtar mest på dagis fortfarande? Det är ju kvinnorna. Ja, du gör det, du kanske du, men jag ser det i filmbranschen, att de kvinnliga regissörerna, fotograferna, jag blir glad när jag ser nu att vi har ett gäng kvinnliga fotografer, regissörer som åker världen över, och när jag ser att deras män åker med som barnflickor, äntligen tänker jag, fan vad skönt att för det ska inte vara könsbundet.
Jag känner inte igen mig i den där, talibaner. Alltså det blir så, var det kan du ju fråga min kära ex-fru om detta. Och så, för ett tag så trodde hon till och med kanske att jag var ensamstående med barnen när hon var ute och reste. Men alltså, jag är inte världens bästa man för det, men jag tyckte det var självklarhet såklart. Mm. Mm. Så det är absolut. Ja, men,
så mitt jobb var väldigt viktigt. Mm.
Det har varit, och sen kom då den här skiten med media som hängde ut och som det man letar klick.
Och det är helt fel.
Det är helt fel.
Det är ju det. Men ibland tror jag att det är så att när det kommer en våg, då ska alla berätta. De behöver få ut det. Mm. Men förfärligt med offrarna. Mm. Framförallt förfärligt när man kommer i läget att man känner att man har ingen annan väg än man behöver lämna den existens.
Ja. Men intressant att veta ändå hur det är.
Så bra att du ställde frågan.
Ja, men jag tycker vi ska prata om allt. Sådär.
Vi måste göra.
Jag tänker på det, den här som du sa, balansgången som vi sa. Festivalfilm som du kallar det så fint. Alltså, konstigt. Jag minns ju där, det var ju, som jag sa, det är lite av en doldis fast väldigt karismatisk, säger jag nu för killen du hakar, men jag tycker det. Jag kommer ihåg när du stod överlycklig och tog emot guldbaggen för efterskalv. Mm. Det var ju ett häftigt ögonblick. Du måste få berätta om detta faktiskt.
Ja, men det var ett projekt som vi hade då varit inne och arbetat med. Magnus von Horn är ju då en Göteborgs regissör, men som har bosatt i Polen och gått på polska filmskolan. Mm. Och dottern hemma säger ju, mamma, du producerar ju bara sån film som ingen ser. Du förstår, jag har de värsta kritikerna hemma. Mm. Men bra film som vågar ta tag i svåra ämnen är ju kanske inte alltid så publika, men de är viktiga. Och de har alltid varit viktiga för mig. Jag har ju gått filmvetenskap för 100 år sedan. Och se de här filmerna som ändrade livet. Se de här titlarna som själv idag är mina favoriter. Film, ja, det ändrar. Jag hade en sån här lärare i mediekommunikation hette det. Jag hade en termin i Lund av det innan jag började plugga här i Stockholm. Mm. Och han sa alltid det. Ska du gå till intellektet, skriv en text. Men ska du påverka liksom känslorna? Alltid propaganda inledde han med. Det finns inget objektivt, alltid propaganda. Men ska du påverka känslorna, använd bild, helst rörlig. Mm. Och det är ju det, vi blir ju påverkade av filmer. Det är ju någonting som gör att vi kommer ihåg scener. Man kan träffa en okänd människa och så kan man citera en filmcitat. Och så helt plötsligt så är man ju ett, för man haft en upplevelse. Och det är väl det som är det unika. Så jag var väl inte, jag kände liksom det att jag jobbar ju med det här för att jag älskar det. Och att få liksom få det finaste priset man kan få, det trodde jag inte att det skulle hänga i min vardagsrum. Så när vi då blev nominerade och då tänkte jag, nej, men det blir Ove, för jag tycker det är en väldigt bra film. Mm. Det blir Ove som får det. Men någonting gjorde mig orolig när vi satt på första raden. Då tänkte jag, okej. Okay. Och sen när Magnus fick för bästa regi, det är därför, tänkte jag. Han fick för bästa regi. Och tänkte jag, men då, så när de då säger att det är vi, då, ja, men då kommer den här. Holy shit, wow. Då blir man ju överrumplad. Och det var väldigt skönt att få lov att... Det kändes som en ära att få ta emot, liksom, som jag säger, det finaste priset vi har. Få någonting som vi hade kämpat med i... Jag har väl på med det här projektet nästan 6 år ju. Så det var tredje eller fjärde konsulenten som sa ja. De andra hade sett nej innan. Mm. Så det här med man visste att det var bra. Europa hade gillat det. Man hade lyckats få finansiering från Frankrike och lite Polen. Man visste, men det här var ju en svensk film. Så ja, då fick du se den här. Woo! Madeleine.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För det var så jävla glad att man kunde få beröm för någonting man själv trodde på.
Ja, och, men vad jag tänker på det här då, jag hyllade ju filmen också i tv-soffan. Och, men samtidigt så är det ju så, hur många var det, eller hur få var det som såg den här filmen?
Mm. Vi hade 10 000 besökare i Sverige.
Ja.
Och sen är den, alltså är det 90 filmfestivaler som har sett den. Och låt oss säga att det var en 2 visningar. Jag gjorde en sån här överskattning antal personer som har sett den på festivaler. Och då är det ju 100 000. Mm. Vi fick 30 000 besökare i Polen. Jag tror det låg 20 i, vad heter det nu, i Frankrike. Så tittar vi på det, då är det 150 000 besökare. Ja, gränsen för en publik är 100 idag, så... Det var väl inte så illa pinkat.
Nej, men jag tänker samtidigt nu. Men alltså det jag menar är då, den anses för vara, som du säger, festivalfilm, konstnärlig. Mm. Varför går inte svenska folket och ser en sån här film när den blir hyllad och det står överallt Guldbaggebelönad? Mm. Och det är en drabbande film och den är väldigt välspelad. Mm. Och en popsångare i huvudrollen som är strålande bra och alla andra ganska okända skådespelare, så att man känner att man inte identifierar dem någonting annat, utan att de är pappan och de är liksom. Vad tror du? Du sitter ju här som filmkonsult.
Jag tror vi är i ett paradigmskifte, att vi med vårt fria, det här är Madeleines egen syn på det
hela. Det här är
supermycket Madeleines egna.
Ja.
Jag fattar inte heller varför man inte ser de fantastiska filmer som är på biografen.
Flocken till exempel.
Ja. Och vi
jättebra
ser,
film också.
Vi ser ju det, att riktigt bra filmer som har liksom kommit till Toronto och allt möjligt, när man ser biosiffrorna idag, så ligger de, då har de 2-3 tusen besökare. Men jag tror att vi har ett paradigmskifte på det sättet att vi har haft fritt internet i så många år. Våra ungdomar är inte vana vid att betala.
Nej.
För jag satte juryn för 1,5 år sedan på Stockholms filmfestival. Och då log jag att när jag tittade på publiken, så var det ju samma publik som var där när jag var volontär för 25 år sedan. Då är det liksom 50 plus. Som är större delen av publiken. Så på något sätt är det vi som har gått så mycket bi. Vi som liksom har sett alla 80-talet när det var de kanadensiska filmerna. Tommy Guyan och allt det där som vi gick och såg på festivaler och sen hyrde. Vi fortsätter att se den här så kallade festivalkulturfilmen. Men våra ungdomar, de gillar sig tv-serier. De är inte vana med att betala 100-150 spänn. Fan, då kan man landa ner det på nätet. Se det gratis. Vi kanske, vi kanske är en del teatern, som teatern, operan. Men jag tror ju på det här, den avslutade historien. Jag hoppas ju att vi ska hitta liksom revival. Mm. Mm. Men hur får vi tillbaka publiken? Jag vet att vi jobbar alla på det här. För nedgången kom ju för en 57 år sedan. En film som hade haft 100-150 innan fick helt plötsligt 10 000.
Men det var väl det som var grejen om man räknade siffror också. Att det var, om man tar de åren som Sagan om ringen-trilogin kom. Då var det väl helt galet, va?
Yeah.
Och det är ju en sån jättetopp. Eller hur?
Så är det ju.
Ja. Men det är bra, för du kom in på någonting som jag har sett som ett nästan skriven artikel om, det känns som. Det här med streamade tv-serier. Mm. Alltså streamingen ser jag alltså just som ett... Och nu är det som jag är en gammal gubbe och er också i och för sig. Men, alltså det är lite som ett hot mot biograffilmer. Alltså det känns som att det är en förlorad generation som sitter hemma som soffpotatisar och inte nu mer tittar på nöjesprogram på vanliga kabelkanaler eller så, utan de sitter och streamar och maraton tittar på tv-serier som pågår en evighet.
Gör inte du det då?
Nej.
Jag gör det.
Ja, ja,
jag, jag ser ingenting på de fasta kanalerna. Jag ser på de SVT TV4 ser jag bara på Play.
Mm,
jag okay. ser aldrig på, vad kallar man det, för tablå-tv
ja, just det.
Längre.
Ja.
Nej, det, där, har längre det en, där har det skett en förändring ja. Måste jag säga.
Men alltså, okej, okay, det är ju en sak, fyran och SVT's Play och ja. Även trean de här. Men jag tänker just på de här streamingkanalerna då, som vet HBO och Netflix och så, där det finns ibland när man sitter och bara ensam och äter lunch på andra sidan hjärnet ja. Här och hör fyra personer, jag glömmer aldrig, jag satt där bara i min ensamhet och käkade i lugn och ro och hör en kvinna bara ösa ut sig. Och det är ju fine va, egentligen. Va? Men just att hon... Har ni sett den serien på HBO? Den är, och de bara... Jaha, okej, okay, vad handlar den om? Och den här då? Så här, hon bara... Jag tänkte säga... Tänkte har vi en människa då, en kvinna som är förlorad för biografkulturen. Det fantastiska mm. att sitta tillsammans i ett biomörker. Mm. Och uppleva någonting i totalt mörker. Och inte vara avbrott för diverse andra saker som händer. Utan mm. man bara sitter utlämnad och filmduken Bergman citat liksom. Mm. Är det inte så att det är lite risk i detta att det finns en förlorad generation där som bara gör det? Sen kan du ju växelbruka då som du...
Ja, men kan vi göra någonting åt det? Det tror jag inte.
Nej, nej, utan, jag vill inte förbjuda någonting. Jag bara tycker att det är synd att filmen liksom...
Mm. Alltså jag kan
och hur kan du vinna tillbaka i så fall?
Ja, jag har ju hemma, jag har en avkomma och två kompisar till henne som bor hemma. Så jag har tre stycken 19-22-åringar som bor hemma hos mig. Då är jag i Stockholm under veckorna helt enkelt. Mm. Och det är ju mycket av dem... både HBO och Netflix som man ser helt enkelt. De olika abonnemangen som vi skiftar, som ses. Men samtidigt så tycker jag det är så härligt när man säger så, men kan vi inte titta liksom på en Coen-rulle? Och så gör vi det.
Det kan sen, man ju streama också, absolut.
Ja, va? Man kan ju göra det. Och det ser vi mycket. Jag menar, Roma var väl ett fantastiskt att man kunde se den både på tv hemma eller man kunde se den på biografen. Mm. Ja.
Så, och det blir naturligtvis mycket bättre på bioduken.
Så är det ju. Så jag tror ju att det är väl kanske väldigt mycket upp till oss. Att vi ger våra ungdomar... Vi ger dem liksom möjlighet att se jättemycket kvalitet via de här streamen. Jag är jävligt positiv, förstår du? Du är rädd, jag är inte alls rädd. Jag tycker att det är jättebra att de ser de här tv-serierna. Det finns, jag menar, Euphoria. Så jäkla bra om hur det är med ungdom. Ja. Det är man får helt ont i hjärtat.
Ja, jag menar inte att det är ett bra sätt till dålig dramatik eller så. Det är inte det jag menar.
Men
utan det är mer liksom...
Men jag tror att man ska kombinera det. Och där tror jag det är väldigt mycket vår roll också. Att hjälpa att få med dem på biografen. Mm. Bjuda med dem. För nu ser jag ju att när ungdomarna går på bio så är det med skräck. Då ser de ju allt sådana Annabelle och så allt möjligt vad det nu heter. Jag blir ju rädd, så då vågar jag inte säga, för då sover ju inte jag. Jag begriper ju inte att det inte är en film, utan jag kan inte sova då. Då har jag mardrömmar, så larvig är jag. Men jag ser ju att just det här, den trenden som kommer även med långfilm nu är ju mer att det kommer skräck, och det tycker jag är bra, för kan vi få in dem eller tillbaka eller... Till
biograferna. Det är, alltså, det är ju inga problem för dina barn eller ditt barn och mina barn heller som ja, jag menar, man fixar förhandsvisningar, fribiljetter och då titta mycket på skräck såklart, men även action och sånt. Va? Så att, men jag är bara lite orolig att det finns, det är jag då som sitter under min sten och tittar fram och säger, biografen är på väg att dö liksom. Mm.
Men det, som sagt, jag tror vi ska hitta det. Jag gillar väldigt mycket, jag vet inte, Göteborg nu i januari hade man ett superbra seminarium om hur man kan få tillbaka publiken. Och då fanns det, jag tror det är Göteborg som har Freaky, eller Borås som har något som heter Freaky Fridays. Där man bara visar gamla skräckisar och så vidare. Det här tematiken, sing-along.
Rocky Horror Picture Show och sånt. Ja, just
precis.
Det.
Ja, så jag tror vi ska hitta liksom ett annat sätt att se film på. Att det behöver komma dit. Och kommer man in på film på det sättet, då kommer man till de här godbitarna som ofta är de lite tyngre. Jag är jätteförtjust. Jag ser, som sagt, nu har vi ju haft Oscar idag. Och jag tycker ju Aniara är en fantastisk film. Ja. Ja, det är coolt det. Det är bara tankemässigt hur en text för så länge sedan är så aktuell fortfarande. Sen älskar jag ju Den We Dance. Jag fick ju lov att ge den pengar.
Så det får jag säga grattis för
det är jättehärligt. Och sen så tycker jag det är fint att vi har tillbaka Hovström som gör vår stora rättsskandal kvick helt enkelt. Mm. Så vem vet om det är något av det som får våra ungdomar bli intresserade få dem att se ett event. Mm. Så jag tror eventskapet är det sättet vi får tillbaka dem.
Ja, jag tycker bara just för jag är orolig bara, va? En orolig själ. Jag tycker bara det, att det är så fantastiskt. Man sätter sig på tullen och mörkret faller och så börjar filmen. Det är ju ett magiskt ögonblick, va? Det är ju det.
Det finns inget bättre.
Det är ju det bästa, va? Du, jag tänkte så här, jag har skrivit här. Uh-huh. Varför sneglar vi avundsjukt på Danmark? Det måste ju du veta. Det är en fråga för dig som jobbat också med det. För det har alltid varit, ända sedan jag började på 90-talet, jag har hållit med länge, så är det, Danmark är så... Titta på Danmark, Danmark är så bra filmer. Ja, men titta på Danmark, kan vi göra som dem? Alltså, jag själv tycker, fastän vi gör en bra film här, varför är du med i klubben också? Eller du har varit inne i smeten där?
Ja, men man säger så, jag vet inte om jag har en förklaring, men jag kan försöka. För det finns ju alltid en... Danska filmer har ju haft en stor internationell spridning. Det har vi ungefär samma spridning idag, tycker jag, med festivaler. Men vad som händer, det är ju att när man går på danska filmskolan, eller var i alla fall förr, så direkt efter danska filmskolan blev man ju inplockad på DR och fick gå i lärdom att lära sig liksom hantverket. Man utvecklade sin vision, hittade sina idéer på då, ja, DI hette det här och danska filmskolan där. Mm. Och sen gick man in på DR och fick göra tv-serier så att hantverket satt. Mm. Den metoden hade man. Det har inte vi riktigt haft på samma sätt. Nu är det väl bra med den här stora vågen av alla tv-serier. För nu är ju de flesta regissörer för att få in hantverket. Mm. Och där är ju tv-serier det bästa. Så jag tror danska undret är för att man har direkt från filmskolan kunnat få sina redskap att bli starkare. Och då har det varit enklare när man ska göra sin långfilm sen. För då behöver man inte tänka på vilken kameravinkel ska man ha. För då har man redan testat. Det vet man. Hur styrker jag denna scenen? Hur begränsar jag rummet? Hur får jag en känsla att synas? Är det liksom en utzoomning? Är det en inzoomning? Är det kamera lågt och högt? Är det med ljus? Var är det? Att kunna sina redskap, hur du förtydligar en scen. Det har de danska. Det fick de liksom naturligt. De svenska regissörerna har fått kämpa lite mer.
Varför var det så då?
Man hade närhet på ett annat sätt. Och nu kanske jag sätter mig i ett glashus. Men jag vet att så var gången i Köpenhamn i alla fall. Sen hade man en helt fantastisk kvinna som heter Lissi. Som tyvärr avlev här nu för 2 år sedan. Lissi var ansvarig för utlandsavdelningen. Och talade perfekt franska. Gift med en fransman. Så hon kunde promota in filmerna till framförallt Cannes. Och då fick filmen en spridning. För det är ju fortfarande en av de största festivalerna i världen. Dit man nyfikna amerikaner. Där alla kommer dit för att se vad är det senaste. Vad är det senaste krävs. Kreativa. Och där har ju danskarna att visa upp sig. Vi har lyckats med våra starka namn av regissörer. Mm. Men där blev det mer att många fick liksom exponera sig. Så därför tror jag det danska undret låg där. Men idag tycker jag vi är fatt. Alltså kolla detta året. Jag menar, nu vi lyckades liksom få filmer både liksom i Berlin, Cannes och nu Toronto, Venedig. I min värld så finns det liksom, det finns en 3-4 stora festivaler och väljer de våra svenska filmer, då tycker jag vi har lyckats. För då har vi liksom kommit till den här nivån att det faktiskt är kultur på världsnivå.
Det är sådana väldigt viktiga skyltfönster festivalerna kunna visa upp som svenska
filmer. Fullständigt. Och kan du tänka dig hur många som söker? Det är tusentals titlar som söker. Mm. Och i de här klasserna så är det någonstans mellan 10-20 filmer per klass. Så säg att det är kanske 50-100 som väljs av tusentals. Mm. Och då har vi med svenska i varje sådan. I en värld där det är, ja, det görs ju så mycket film så vi kan väl inte ens räkna det. Är det 10 000 långfilmer per år? Du vet detta bättre än mig. Det är ju det. Världsmassan är ju jättestor. Och att vi då lyckas som det här lilla, lilla landet med 10 miljoner invånare som pratar detta lustiga språk svenska, lyckas få in filmer på alla festivalerna. Fan, då har vi väl lyckats. Så positiv är jag.
Jag tänkte på det. Jag brukar säga lite så här, lite på skämt, men ändå så här, att vad det gäller våra stora maestro Bergman då, fast jag älskar ju Arne Mattsson väldigt mycket. Som du kanske vet. Oj, man är kängor ut. Hur som helst, Bergman, att hans ande på något sätt har legat med en våtvarm filt över. Alltså, har det varit lite handikappande under många år? Det har ju släppt nu i så fall, men hur ser du som också har varit i branschen länge ändå så där på Bergmans arvet?
Vad man kan se det ändå, det här är igen The Gospel According to Madeleine, för det är det jag säger nu. Även om du är här som pratar med mig, hur är det var konsulent, så... Det är ju så att Bergman hade den här unika kvaliteten att han både kunde skriva och regissera. Mm. Och när då, för allting är, jag tror att man kan hitta saker bakåt. Han är det bästa och det sämsta för svensk film. Det är att alla svenska regissörer kan inte skriva. Så när filmskolan började här i Sverige då på 60-talet någonting, så hade vi ju inte manusutbildning. Vi hade regi och så skrev regissörerna själv. Men de andra nordiska länderna har ju haft manus. Jag har försökt titta ett par gånger, när började manusutbildningen? Och den ligger där någonstans slutet av 80-talet, början av 90. Så det är ganska sent. Vi har egentligen haft en ren manusutbildning. Och där tror jag det är det negativa. Det positiva, det är att faktiskt vi får lov att, vad brukar man säga, Bergman för en deep, dark and depressing. Att man vågar berätta om det här djupa, det deprimerande, det här liksom mörka
inom oss. Det som folk inte vill gå och se.
Ja, men det är klart man vill. Det man vill se ju egentligen.
Folk vill gå för att bli underhållna.
Där har vi två åsikter. Jag tror man väljer, det är det här som är det vackra också. Det är därför vi har en demokrati. Vi kan välja att bli underhållen.
Eller bli omskakad.
Men om vi bara hade underhållningsfilm och inte det djupa, det här omskakande. Omskakande är bättre än djupt.
Ja, men det är klart att det är
en bra term.
Det sitter ju kvar längre, såklart.
Det gör ju det. Och det är väl det fantastiska att vi faktiskt med svenska skattemedel kan se till att det finns en repertoar som inte bara är kommersiella pengar där allt ser likadant ut, utan vi kan prova idéer och vi kan få fram filmer som liksom, ja, men Goliat, att vi kan få det här som skakar. Eller nu Kokodi Kokoda. Men det är ju helt jävla fantastiskt att vi kan få dem, men ändå ha bra, stora filmer som vi såg nu. Den här 438 hade ju förhandspremiär nu i måndags. Och jag menar, vilken historia om hur vi är som svenskar. Hur vi liksom, hur vi vill att rättvisa ska skapas. Vi vill belysa orättvisor i världen, och att de här stackars killarna som blir fast sitter i fängelse. Jag satt bara och så Midnight Express i mitt huvud. Jag saknar ju lite Georgia Moroder soundtrack. Men härligt det här liksom, vår Midnight Express har jag aldrig sett innan. Och då blev jag glad. Jag tror inte den kanske hade fått, det behövde Svenska Filminstitutet, och vi kan se vårt arv. Då blev jag glad.
Och sen har vi ju nu, som du sa här, i Venedig, och nu är det ju en maestro som jag uppskattar väldigt mycket, Roy, igen, som kanske gör sin sista film, jag vet inte.
Ja, men det är ju...
Han är ju verkligen unik, va?
Så unik. Så unik. Det är ju ingen som gör som Roy.
Och det är fantastiskt, alltså.
Ja. Och en härlig människa. Ja. Han är bra. Men det är väl också lite fint. Och han har ju liksom kunnat försörja sig genom också göra reklamfilm, att ta sin tid. Men också kunnat söka då stöd via institutet för att göra det. Sen har han ju en kanske ett annat sätt att finansiera, för han är ju känd ut i världen.
Ja,
Arte, den stora då, Arte är ju, men du vet ju, kanalen ute i Europa där man har liksom kulturfilm. Det är klart att de vill ha en Royan, så att man kan få en finansiering redan i uppstarten via dem. Där är han väl unik, att han når den typ av finansiering. Men det är för att de vet att det är kvalitet. Så Tack Roy.
Ja. Det. Du, vi ska faktiskt sammanfatta lite här och säga, avsluta. Jag tänker på, du sitter här nu under 3 år.
Mm. 3 år har jag skrivit på kontrakt. Ja. Yes.
Och har du, ser du framåt någonting eller du lever mitt i detta nu?
Jag har bestämt mig för att leva mitt i detta.
Ja, så du vet inte vad som händer.
Nej, ingen
och,
aning.
Och jag tänker på, med tanke på allt du har gjort och så, proddat och gjort och överhuvudtaget, kanske från början koka kaffe på sättet till
det har jag gjort. Ja. Jag började koka kaffe och köra bilar. Ja. Jajamensan.
Men, det. Men att regissera själv, det har inte varit någon tanke eller som har grott? Eller?
Jag började, filmskolan var regi, så jag gjorde kortfilmer. Japp. Men jag inser att jag la mig för mycket strukturen. Jag gillar ju att organisera. Jag tycker ju om liksom det här att lyfta blicken. Jag tror man ska ha ett annat fokus för att regissera. Då ska man vara helt bara inne i en sak. Jag tycker om helheten. Jag tycker om att alla ska må bra, att det fungerar. Så jag är med den här, kan man säga, örnblicken. Eller jag känner mig ofta som en falk. Den som liksom ser vad allting är. Där brinner det. Då kan vi fixa det och så. Mm. Det är det jag är bättre på än att regissera. Ja. Men vad roligt att ställa frågan. Men,
Det känner man ibland att alla vill göra sin film också ibland, och det blir mindre lyckat ibland om man ska tycka. Men det har inte varit...
Jag har
tänkt tanken och slått bort den.
Jag har gjort de kortfilmer som jag har gjort de kortfilmerna som var viktiga historier för
mig. Och ställde frågan, vill jag göra en långfilm? Nej.
Det ville jag en gång i tiden, men nu känner jag nej, det finns andra som är bättre på det än mig. Utan jag, men hitta de som är bra på det, hjälpa dem att komma fram, men då är det ju inte här. Min uppgift här är ju liksom ta in projekt och ge dem möjlighet. Mm, mm. De jag kan, med min begränsning.
Ja, men det är kul att du har den där, att du känns inte liksom luttrad och trött, utan hela tiden väldigt... Sådär. Så det känns ju bra med det, tycker jag. Så säger jag.
Jag kan vara trött och sur som fan, jag är människa. Men jag älskar ju filmen. Mm. Det är ju det. Det är ju ett väldigt... Finns det något medium som är bättre?
Nej, men alltså det är musiken och filmen för mig, va? Det är ju det stora. Och det har att jag älskar det. Alltså. Jag skiter vad folk säger. Alltså, om man tycker att man är... Jag vet inte vad det är, men det finns ju... I mitt yrke så finns det så många som kan vara trista och tråkiga och så. Men det är en annan sak.
Vi lever bara en gång det vi vet.
Vi klipper bort det här.
Så låt oss njuta. Ja, du får göra precis som du vill det.
Ja, du, stort tack för att jag fick komma.
Ja, men,
väldigt kul. Och break your leg säger man väl även här i den här branschen kanske med framtida projekt.
Ja.
Så håller vi tummarna för And Then We Danced och Roy.
Ja, jättehärligt är det. Ja. Och vad heter nu? Royda är ju i Toronto.
Ja.
Jajamensan, med en komikers uppväxt.
Just det. Ja. Ännu mer. Får vi inte glömma.
Royda är där, absolut.
Härligt.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.